Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Va? Så att, det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 124. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Jan Jönsson.
Hej, hej.
Hej, hej.
Det har varit lite bökig sommar det här för poddens del, känner jag.
Ja.
Det har blivit många och långa uppehåll.
Det har blivit så. Vi måste ju någon gång vara lediga också, det ska vi faktiskt betona.
Ja,
sen var det ju så också att i och med att MFF åkte ur Europa så tidigt som de gjorde så försvann ju ett element där som hade kanske tvingat oss att gå in ännu mer.
Ja, så är det ju. Det var ju senast som vi hördes så var det ju efter misslyckandet i Europa. Där vi diskuterade såklart vad det var som hade gått fel. Sedan dess så har ju MFF faktiskt spelat 4 matcher. Vann 2-0, mycket kontrollerat 2-0 hemma mot Jönköping. Lagom, eller vad ska man säga, good enough borta mot Sundsvall 1-0. 1-0 borta mot Djurgården, vilket var en ren bonus. Och så då 6-0 hemma mot Kalmar.
Fan vad du kan.
Ja.
Alltså. Han har inget manus, kan ni veta.
Nej, det är imponerande.
4-0 då.
Ja, visst. Och jag vet inte riktigt, vi har ju också massa spelare in och ut och diskuterar. Jag vet inte riktigt i vilken ände vi ska börja. Allting hänger ihop, såklart.
Det gör ju gärna ni. Men man kan väl säga så här kanske då, man ska börja någonstans och koppla ihop det med Europa. Så tyckte jag att jag kände på mig att det skulle kunna bli en rätt rejäl dipp därefter.
Vardag det var ju oväntat.
Nej, men det är ju rätt, det är ganska logiskt om det blir så. Jag vet att jag skrev då att ta de 4 poäng på de 2 matcherna är det bra. Men att då istället ha plockat 12 poäng på 4 matcher här efter, det är klart att det är ett jättestyrkebesked som visade sig i tabellen. Och visar också hur viktigt det var att liksom hålla ihop efter fiaskot i Europa.
Jag tänker att segern mot Jönköping var väldigt viktig, inte för att det blev 3 poäng utan så på det sättet som segern togs. Det var 2 mål och så spelade de av sista halvtimmen, så som man tycker att MFF borde kunna ha genomfört många fler matcher i Allsvenskan.
Jo, men det känns lite som att på något sätt så har de ju tagit ett steg till, att man kan... man vinner de matcher man ska vinna och man har den här lilla turen som inte är bara tur. Och just därför är det lite tråkigt att det här Europa tog slut liksom bara så där pang bom.
Jag har träffat ganska många efteråt som har beskrivit det lite grann på samma sätt som jag har känt att på något sätt var det någonting som tog slut där. Alltså, det är lätt för alla supportrar att säga att allsvenskan är viktigast och allt det här, men MFF är på den nivån nu att det behövs någonting extra också. Vi har ju pratat om det många gånger att Europa är en naturlig del här. Och på något sätt så intensiteten gick ner lite grann i tankarna kanske runt. Samtidigt som då, vilket är helt makalöst, att intresset är... Malmö FF har alltså högsta publiksiffran i år mot Kalmar. Samma fredag som Malmöfestivalen har premiär mitt i när det fortfarande är semester.
Ja, för det var tomma bord på Stortorget.
Ja, det var så.
Ja, men det är nästan... Men det är det som är så konstigt, för det känns precis som att... Det känns som att det börjar bli dags att blicka framåt och mot nästa säsong, därför den här är redan klar.
Jo, jag hörde Magnus Persson prata om, dels pratade han ju om på ett rätt snidigt sätt, lite OM, vad ska vi säga? Det har ju varit mycket där att ta en match i taget, men nu pratar han ju i Seymour om att vi ska vinna med mer större marginal än vad vi har nu. Och det är på något sätt bara det är ett sätt att få flytta fram positioner. Men man har ju börjat prata en del redan om just förberedelser för nästa säsong. Och inte bara i trupp utan just komma bra in i nästa Europaspel och så vidare. Så att,
Ja, men det är väl helt naturligt. Alltså, leder man allsvenskan med 13 poäng som de gör nu, så måste man ju hitta sätt att hitta motivation någonstans.
Ja, det är ju ett lite farligt läge kan jag tycka, just också för att även nu är det ska ju ett under till för att de inte ska vinna allsvenskan. Men jag frågade faktiskt Magnus Persson om de har funderat på att lägga in träningsmatcher. Det trodde han inte att de skulle göra. Och det som jag blev fundersam över var också att de tänker, var redan klart att de kör samma upplägg som i fjol. Vilket innebär en väldigt lång vintersemester. Och jag, med all respekt för all fotbollskunnande och tränarskap och allt vad det är, så måste jag sätta ett litet frågetecken för om Sveriges bästa lag ska lägga ner 10 november eller vad det blir. Och faktiskt hålla i 2 månader. Alltså det skulle behövas någon klassisk gammal utlandsturné eller någonting. Alltså att hålla igång det här mer. Ja, jag är lite förvånad över det.
Ja, har du några tankar om det, Jan?
Nej. Det är bra att starta tipskuppen igen.
Royal League.
Royal League
såklart.
Alltså, de har blivit undanknuffade av Svenska Kuppen. Det går ju liksom inte.
Nej, det är svårt att få ihop.
Men man kan kanske klämma in den där i november och december. Apropå Royal League och Europaspel och så har vi ju sett att det är ju, även om man tycker att det ska gå att kombinera, så är det fortfarande svårt.
Mm.
FCK har ju tagit 6 poäng på de första 6 matcherna i Danmark.
Mm.
Och det kanske så att de får liksom betala lite för Champions League-kvalet ändå.
Det kan vara lite så, sen tror jag också att omsättningen på spelare har varit så stor i FCK så att de är nog inte riktigt så vassa som de var i våras kanske.
Och då gick Erik Johansson sönder.
Dessutom det.
Ja, och borta det, resten av året.
Det är en otäck korsbandsperiod nu tycker jag, till höger och vänster faktiskt.
En epidemi.
Lite så. Ja.
Mm.
Men vi återvänder till Malmö FF och allsvenskan. Och man kan ju egentligen säga någonstans dela upp det här de 4 matcherna som är spelade liksom före och efter det har kommit in. Lite nyförvärld. Om vi tar Jönköpingsmatchen först, det var ju, det visade sig ju bli Johan Wielands sista match i MFF. Och där får man ju säga att både när MFF hämtade hit Johan Wieland och sen ersatte honom med Johan Dahlin, att det jobbet som gjordes där hade inte gått att göra bättre.
Nej.
Tycker jag. Alltså jag har Johan Wieland är värd all beundran. Han är en av allsvenskans absolut bästa målvakter. Men det som har hänt nu är ju att MFF har fått in allsvenskans absolut bästa målvakt. Om inte Jan Andersson har varit och tittat redan så borde han... Jag tror inte, alltså, om man undantar straffen mot Djurgården så tror jag inte Johan Dahlin har släppt en retur. På de
nej,
här
det, är faktiskt, nej, det är faktiskt det som är imponerande.
Det är sanslöst att säga honom alltså.
Mm. Och ni kan ju just det nu med att vår vän Fredrik här är gammal målvakt själv, så han har ju bäst koll på detta.
Ja. Nej, men jag minns ju honom som en väldigt stabil och trygg målvakt förra vändan, men han har ju höjt sig ganska många klasser tycker jag, det vi har sett. Det är ju bara 3 matcher, det kan ju komma en dipp, men det har man ju råd med nu å andra sidan.
Ja, vi hade ju honom som gäst här i podden då precis när han kom, och det känns ju som han har vuxit som person, är en liten annan. Han är ju en ganska blyg och tillbakadragen, men dels tror jag att han kanske har tagit kliv framåt där, och sen så alla pratar ju om stämningen på stadion, men jag tror inte jag har hört någon som pratar med sån värme om den och liksom den här längtan av att få vara tillbaka.
Nej, men flytta från IKAST. Ja, liksom. Det måste jag att göra. Lyft.
Sen tycker jag då att om vi avslutar målvaktsbiten där, så att man sköter det snyggt genom att släppa Wieland nu i sommar. Jag är säker på att det hade varit ett annat läge om man hade gått vidare i Europa.
Mm.
För då tror jag man hade velat ta kvar honom. Men liksom en snygg övergång. Han har gjort betytt väldigt mycket både på och bredvid planen tror jag i Malmö FF. Mm. Men det känns liksom rätt fas på alla sätt och vis.
Ja, och det skiljer ju trots allt ganska många år mellan dem. Det hade ju hur som helst inte blivit någon jättelång fortsättning med Wieland.
Nej.
Så att det var ju... Ja, man förstår den här affären på alla sätt och vis. Men nu är vi inne på spelare ut och spelare in. Om vi tittar på dem som har försvunnit här under sommarfönstret, så är det ju då Tobias Sana till AGF. Teddy Bergqvist lånades ut till Åtvidaberg, Paconate till Spal, nykomling i Serie A. Också då Vilan till Hammarby och Yoshimar Yotun som gick till Orlando. Just. Som det uttalas.
Orlando.
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 Och då är frågan, ja, vilken av de här spelarförlusterna är det som man har anledning att tro att den blir mest kännbar?
Ja, men det, den enda är väl den enda. Men YouTube var ändå på något sätt en spelare som växte allt mer. Och det precis som att man inte riktigt, man trodde att man plockade in en vänsterback, men egentligen fick man någonting annat, och det tog ett tag innan man förstod att där fanns så mycket mer kvaliteter. Så att av de här, nu vet jag inte, Sana har i alla fall börjat spela, varit med i alla 5 matcherna i ligauppdakten, har inte gjort mål än, blev utbytt senast, så att ja, vi får väl se. Har vi mer? Ja, Teddy Bergqvist.
Har han spelat något i Åtvidaberg? Jag har ingen aning.
Jag har faktiskt inte koll på det, måste jag erkänna.
Nej.
Då mötte jag ändå spela 0-0 mot HIF senare.
Just det.
Men jag
har faktiskt inte koll heller. Nej. En i marginalen är ju unge vänsterbacken Anton Kralj som lånas ut till Gävle och som får väldigt mycket beröm där uppe.
Ja.
Frågan, var det någon av de här spelarna som försvann, Max, som... var det något som var överraskande?
Nej, egentligen inte. Det var ju samma sak där. Jotun, när de förlorade mot Vardar, då var det rätt givet att Jotun skulle försvinna i min värld. Sen blev jag glad av hans vägnar att det faktiskt blev USA. För jag tror att det kan passa honom, den typen av fotboll. Jag är rädd att han hade kunnat försvinna i något
turkiskt
lag, ja. Där han bara satt på bänken efter några veckor. Så att jag tror att han kan få en bättre karriär där. Dessutom har han ju hjälp av att han faktiskt har lärt sig hyfsad engelska. Om man ska sätta det nu. Sen,
och nära hem.
Och nära hem, inte minst. Allting är relativt. Det ligger rätt bra bit ändå. Men.
Väldigt mycket närmare än man hade innan.
Det är sant. Nej, men sen, någonstans också så här att visst kommer han att saknas i MFF. Han gjorde en fantastiskt bra vår i en ny roll. Men han känns inte oersättlig heller. Det är liksom, de kommer att klara det utan honom. Det är väl... Att Teddy Bergqvist får bli utlånad, det är bara hoppas han får speltid. Det kändes nästan nödvändigt. Mm. Att Tobias Sana flyttade har ju också känts nödvändigt en längre tid.
På det som har, de som då har kommit in är ju de som har gjort ett par matcher redan är ju Kingsley Sarfo och Johan Dahlin. Och sen har vi då mannen med det underbara namnet Bonke.
Innocent.
Och Carlos Strandberg. De två har vi ju fortfarande inte sett. Och ja, jag vet inte hur... Dahlin har vi avhandlat. Ja. Sarfo känns ju lite grann av det man har sett som att de letar lite grann var han hör hemma.
Exakt, han är... Och han letar nog själv också lite grann därför att han har varit så... självklart dominant i Sirius på något sätt. Och här det känns lite att man märker på honom att han, oj nu, det här är någonting annat.
Det här är lite större.
Att han är själv lite trevande för får jag vara här? Är det okej om jag går ut? Ja, men okej, okay, ja, då lägger jag in den vid bortestolpen. Ja, men han försöker nu hitta sin plats.
Just det avslutet där mot Kalmar, det kommer naturligtvis ett läge då det är avgjort och det är lättare, men det var så skönt att säga det, för det var en kvalitet som jag ibland saknar, att den här förmågan att höja blicken och göra det, inte kanske inte enkla, men liksom göra det som är mest effektivt. Det gäller inte att kruta hårdast, utan jag tyckte han visade det där. Sen var han ju väldigt dålig i en match innan när han spelade bara en halvlek mot Djurgården.
Ja, det var det.
Tyckte jag, men det var kanske ganska många som var svaga insatser där. Det jag tänkte bara innan vi släpper de som har gått, vi kan ju bara betona också att fler kan gå. Eftersom fönstret är öppet 1, 2 september kan man räkna det stängs utåt i Europa.
Ja, det är naturligtvis värt att hålla ett öga på det.
Sen trodde jag ju att vi skulle få se Bonke Innocent mot Kalmar sista 10 minuterna, kvarten. Nu är vi ju inte i samma bransch som MFF, fast lite. Vi är ju lite, de är ju också lite i underhållnings- eller i branschen. om vi nu är i det, jag vet inte. Men i alla fall någon sorts... jag kan ju tycka att även om vi fick se Sarfo göra ett fantastiskt mål, så om nu Bonke Innocent var spelklar fysiskt också, så visst, han var inte yttermittfältare, men nu kunde han gått in 10 minuter där, så att han hade fått ta emot publikens jubel. Ja. För nu kommer han alltså att ha matcher borta mot Eskilstuna inför inga MFF-supportrar och Trollhättan i kuppen innan han återvänder till Malmö. Och det är lite synd, kan jag tycka.
Men det kanske är en skön mjukstart. Nej. Men har ni sett honom spela?
Nej.
Någonting?
Nej.
Nej.
Nej, inte alls. Nej.
Du, Max, skrev när han blev klar att tankarna osökt gick till Enoch Kofi Adu.
Ja, alltså jag har sett med klipp på honom. Ja. Jag har inte sett hela matchen. Men det känns som att han är lite samma spelartyp, fast han är tuffare förmodligen. Kanske lite snabbare också. Sen kanske han inte kan rikta Adus blick. Men också som personlighet så verkar han ju vara en ganska tillbakadragen. Alltså ingen ledarfigur på det planet. För att Adu hade ju jättemånga goda fotbollsegenskaper, men man kan ju inte säga att han ledde laget med sin uppenbarelse, utan han gjorde det med sina fötter.
Mm.
Och det är kanske lite den känslan man får nu här också, men det känns väldigt spännande, måste jag säga.
Det får en ju också lite grann att känna att det kommer att försvinna någon mittfältare till. Om inte nu i sommar, så definitivt efter säsongen.
Definitivt efter säsongen nu. Ja. Vi pratade lite om det när vi satt och lunchade nu här. Alltså, Jo Inge Berget har ju svängt lite grann eftersom han plötsligt ska bli pappa, om jag minns rätt, i september. Det kan ju finnas en viss logik i att han inte vill flytta just nu, om man nu väger in sådana saker. Magnus Wolf Ekrem är ju jättesvårt att veta. Han var uppe i Norge i helgen, men det var nog bara för att vara lediga. Han lär ha intygat till någon supporter att han inte skulle lämna. Det är jättesvårt att säga. Däremot Erdal Rakip. Och vi ska säga att jag fick höra nu också att även Oskar Lewicki tydligen går i väntanstider här. Så att då kan man ju också fundera om den familjen verkligen vill flytta i det här läget. För det är i så fall deras tredje barn på gång. Däremot Erdal Rakip.
Om ni undrar om Jan Jönsson är kvar, så är han det. Det är bara det att Max tar.
Ja, visst. Nej, det är lugnt.
Nej, jag skojar.
Det är lugnt.
Erdal Rakip kanske.
Ja. Nej, och sen så, jag tänkte just på Ekrem, så är jag väldigt glad och harmonisk reserv. Alltså han var ju efter matchen och sådär, det verkar inte vara någon, jag vet inte hur man ska tolka det, att han har någonting på gång eller att han tycker att livet är rätt skönt ändå.
Ja, kanske kommer för här sitter jag och tjänar pengar.
Visst.
Nej, jag tror inte han är riktigt den typen, för han är mer vinnarskall än vad många tror.
Ja.
Men det
fast ja, det är svårt. Klart vinner man med 6-0 och det går bra och ja, det.
Vi ska väl säga det också att Carlos Strandberg skulle tränat idag, men gjorde inte det. Nu senaste beskedet är att han ska träna imorgon och att han inte tränade av administrativa skäl, och det har jag aldrig hört.
Hade han inte träningskortet klart?
Det är den enda förklaringen som Peter Olander har lämnat MFFs kommunikationschef.
Men det måste ha varit en försäkringsfråga.
Det kan vara något sånt.
Alltså. Det kan inte ha varit något annat.
Eller att han är och tittar på lägenhet, eller jag vet inte. Men
ja.
Men, nej, det låter lite sådär.
Ja.
Men då innebär
det... Ingen skydd.
Nej.
Men där, han kan spela när? Alltså nu?
Han kan spela nu. Han kommer ju spela mot Eskilstuna med nästan 100% säkerhet. Ja, eftersom vi vill också passera det att Marcus Rosenberg är avstängd. Där.
Och mot Trollhättan.
Trollhättan, ja. Han fick bingo-utdelning. Klar mot Kalmar, eller mot Göteborg. Missar Kalmar, Eskilstuna och Trollhättan.
Ja.
Den armbågen kanske vi ska ta och återkomma till för övrigt, tycker jag. Kan vara värd att diskutera lite grann. Är vi Carl Strandberg då? Vad får MFF där?
Ja, man får ju liksom på något sätt en anfallare med många olika kvaliteter. Lite snabb och bra djupled, men också bra bollmottagare. Kanske alltså en riktig center på något sätt. Och det är lite spännande faktiskt. Därför det, även om jag tycker nu, det är det som är så intressant nu när tal om anfallare här, när Jeremejeff spelar nu senast, han ser ju fantastiskt bra ut liksom.
Jag har inte varit på träningar nu, men Magnus Persson antydde att han har varit väldigt bra på träningarna också. Men alltså, han var ju som en ny spelare. Det var inte, det var inte som det inte var samma människa som var där.
Han var otroligt följsam och bra med bollen. Och,
snabbare.
Ja. Så att,
men jag tror ändå att det var nödvändigt med sikte framåt att ta in en bra anfallare nu. Att liksom ändå markera att det räcker inte det som man har presenterat offensivt.
Nej.
Och vilket låter hårt när laget leder allsvenskan med massa poäng, men det är ju ingen anfallare som har gjort mer än 4 mål. Det är ju ganska klent trots allt.
Vi kan ju, det man ju kan säga som en styrka då är ju att många gör mål.
Ja.
Och vinna med 6-0 med 6 olika målskyttar, det är ju gediget, får man säga.
Och det är bra mål man gör också, även om man kan prata hur länge som helst om att de är 10 man och det är 2 straffar, men det är liksom riktigt bra mål, kliniska avslut, bra spelsekvenser och man spelar sig igenom och väldigt bra.
Man ser ju linjer i anfallsspelet som man inte har sett på ett tag trots allt. Jag menar, det finns även, när vi sitter och diskuterar hur bra MFF är när de är ledare, det finns pratat med folk inne i föreningen också som håller med om att ja, men vi har gjort jättebra resultat, men prestationerna har inte varit riktigt på den nivån som vi förväntar oss, så att det får man ju inte naturligtvis någon i laget att säga, men eller med något undantag. Marcus Rosenberg brukar alltid vara ärlig.
Ja, då tar vi det nu då. Rosenberg.
Ja, det blir övergång.
Ja, vi gör det. Vi har ju med all rätt, tycker jag, hyllat honom för hans ledaregenskaper många gånger. Och andra också, såklart. Men, har man varit med så länge och är så rutinerad som Rosenberg är, så jag förstår inte vad han tänker.
Han tänker nog inte där, tror jag. Jag tror det är lite grann, det här är väl en, om man ska säga så, lite avarten av det han har behövt för att bli den han är. Det vill säga att, som jag minns honom där långt tillbaka när han var, innan han gick iväg och blev utlånad till Halmstad och slog igenom, att där, han saknade någonting. Han var rätt snäll, kom in, gjorde inte så mycket avtryck. Sen kom han tillbaka nu efter en lång utlandskarriär som har varit rätt tuff på alla sätt och vis, och utlånad hit och bänkad där och sånt. Han har nu fått tuffa till sig väldigt mycket, och det är liksom den attityden och den pondusen han har, det är ju liksom, det är det som har gjort honom till den här ledaren som har tagit MFF 2 gånger ut i Champions League. Och den här armbågen, det är också på något sätt en del av den, att man liksom, vad ska man säga, man tar inte skit, men här så får man ha, man ligger liksom på gränsen också när det gäller det här, och då blir, här går man över gränsen. Så att jag tror på något sätt att det är en del av hela den här personligheten som han har vunnit så mycket på, som han nu förlorar lite grann på, och nu har man i sig tur med oss. Men det är klart, det är jättedumt, men
eller så tänkte han att det brukar gå bra när vi ägnar mindre.
Ja. Nej, men det är konstigt, för som jag minns, han har väl dratt på sig 3 utvisningar de senaste åren, att det har varit lite samma typ av grejer. Alltså sådär riktigt dumma saker faktiskt.
Alltså man,
hade han lugnat sig här, så hade han fått varning på motståndaren och frispark.
Ja. Jag får säga, reagera i affekt. Då. Men jag tror det är det här just att man, det är så han har överlevt också och blivit bättre och tuffare och tagit plats genom att man får liksom visa att man inte tar skit. Och då händer sånt här ibland att armbågen träffar illa.
Mm. Ja, du har övertygat mig, Jan.
Ja.
Jag köper resonemanget.
Ja. Nej, jag tycker att det var ganska klumpigt. Och det är inte så man känner honom annars. Men samtidigt så undrar jag om inte han var den som led mest av att man åkte ut mot Vardar. Jag tror att han var den som var mest laddad för att Europaspel och liksom hela hans Malmöhjärta och allt det som har hänt de här somrarna där tidigare. Jag tror han längtade efter det. Jag tror inte det som eventuellt är hans sista sommar, att den skulle se ut så här. Det påverkar nog mentalt en del faktiskt.
Hans sista sommar som fotbollsspelare.
Ja.
Han har förhoppningsvis många sommar framför
sig. Så menar jag naturligtvis. Jag hoppas att han har en sommar till som fotbollsspelare också. Jag tror att han inte ska spela varje match, men jag tror att han skulle vara väldigt viktig för Malmö FF en säsong till.
Och att han får spela och vinna Svenska cupen.
Precis.
Så han kommer att sitta som på nålarna när de möter Trollhättan.
Ja.
Jättenervös.
Nej, men någonstans, jag vet att han verkligen vill vinna den. Alltså, ja. Han vill höja den bucklan som kapten också.
Ja.
Ja, vi får väl se.
Hur ser bucklan ut?
Är det en avlång sak?
Avlång sak är det.
Ja,
jag kommer bara just nu inte på kronprinsessans Victorias pokal, eller är det dampokalen?
Det är så länge sedan den...
Jag vet inte, kom här den gamla kuppbucklan?
Folksam.
Ja, som var i liten trä eller något med händer som höll upp en boll. Jättekonstigt. Det var den MFF fick senast de vann kuppen.
Det var det fortfarande svartvitt.
Jag spelade med sån svartvitt selektboll. Ja.
Och de hade inga avbytare utan det var bara 11 man som fick spela.
Ja, visst. Då hade du inte ha V7.
Och alla hade nummer 1-11.
Ja.
Ja, det var bra tider. Jag tänker de matcherna som är spelade. Vi har ju pratat om Kalmar och Jönköping framförallt. Sundsvallsmatchen känns väl som... De gjorde vad de skulle.
Vem gjorde mål?
Rakip. Gjorde mål?
Ja, ett skott sådär. Lite vände upp och dunkade till en dök.
För jag kan liksom inte rekapitulera den
matchen. Bort Burgaven.
Ja.
Vid den konstiga läktaren som de har där på ena kortsidan som de har byggt in i ett hus.
Ja,
det är en väldigt märklig arena den alltså.
Fast den ligger väldigt vackert kan jag.
Det var väl därför de ville ha ett hus där. Så. Och sen har vi Djurgårdsmatchen.
Ja, den är ju märklig.
Där är man vann utan att ha ett avslut på det. Ja.
Där man då kan diskutera, för det, i efterhand har vi pratat om en situation där någon skjuter bollen utifrån högersidan. Jag tror träffar Rosenberg. Men den räknades tydligen inte som avslut, jag vet inte. Men det är ju märkligt. Man kan ju säga att Djurgården är nu 13 poäng efter. Det kunde varit 7, precis lika gärna. I det fallet så måste man verkligen säga så.
Ja.
Det hade ju inte varit någon orättvisa på jorden om Djurgården hade vunnit den matchen.
Nej, det kan man inte påstå. Om man inte resonerar som så att målvakten också är en del av laget.
Just. Du tycker det är en tavla där? Eller där
nej,
är det Dalin? Tänk på Dalin. Ja,
nej, det är nu väl svår.
Det var svår att göra så mycket.
Framförallt om man inte har så att något att göra med hela matchen. Nej, alltså... Johan Dalin såg ut att rädda en poäng ganska länge. Så blev det 3. Men det var ju kul att se Svanbergs ungdomliga oförstånd i det läget.
Ja, precis. Men han var ju fantastisk när han kom in nu också.
Ja.
Han till och med slår passning till sig själv.
Ja, det är den roligaste sekvensen.
Hinner upp den.
Han slår ju passning till Tinnholm, men Tinnholm springer inte.
Nej, och den är riktigt lite för lång, väldigt hård. Men han hinner ändå upp den själv.
Men Magnus Eriksson hade inte sprungit på mål där.
Nej, han har ju gått ut i hörnflaggan.
Han har gått ut i hörnflaggan och ställt sig.
Ja, ja, såklart.
Men Svanberg, det var ju briljant att våga göra så. Det,
ja.
Där ser man att det kan liksom... Av ingenting kan det bli någonting.
Mm.
Men om man bortser...
Alltså inte av Svanberg utan av chansen.
om man ser till insatsen som helhet och bortser från resultatet, vilket man kan göra för... Liksom diskussionens skull, tycker jag. Så vad beror det på, tror ni, att MFF hade så svårt i den matchen? Var det någonting som Djurgården gjorde eller handlade om...
Nej, jag tror det. På något sätt kändes det som att man visste att man måste inte vinna. Ett kryss är bra. Tappa inte bort det här. Håll positionerna. Och så hamnar man i sånt där att... Man bara spelar matchen och 0-0, eller man klarar det, så hade det varit, då tar vi den poängen. Så att, precis som att man gjorde inte mer än man absolut måste. Det var liksom, ja.
Jag tror också att det fanns en klar medveten, alltså att 0-0 var utgångsläget.
Ja.
Men jag tror också, om man nu ska dela in säsongen i väldigt små avsnitt, så just den veckan eller de 2 veckorna där, så var inte Malmö Sveriges bästa lag.
Nej.
Rent spelmässigt, utan Djurgården var och är på hugget, verkligen. Så att det var ju, Magnus Persson erkände ju att det var ju första matchen där de mötte ett lag som spelade bättre fotboll.
Ja, och det var väl hemmamatchen var väl ändå en rätt så bra tillställning, eller?
Jo, det var nog också en
bra tillställning. Ja, alltså det känns som att Djurgården är ju laget som egentligen hade kunnat utmana om de hade hunnit få ihop allting.
Ja, jag tycker att många... Djurgårds supportrar minns matchen i Malmö på ett väldigt märkligt sätt.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Visserligen vände MFF sent till seger, men det stod 1-1 i paus när det borde ha stått 3-0. Ja. Så att, ja, så kan det vara. Men man kan ju förstå om Djurgården känner sig lite snuvade på konfekten med att gå ifrån de två matcherna med 0 poäng.
Ja, det är lite småtungt.
Ja.
Sen tycker jag man kan... Jag har ju egentligen tjatat om det i flera år nu, men det, jag tycker det visar sig ännu tydligare det här säsongen. Och jag tror det kommer vara så att sticka ut hakan så här, under överskådlig tid framåt, att om allsvenskan blir sån att den blir jämn så att lagen slår varandra, då kommer Malmö vinna varje år. Därför att de hamnar inte i den sitsen eller ytterst sällan. Och nu, 2015 var ju inget bra år, men annars så är det så att de har så pass hög nivå så att de håller inte på att tappa hela tiden, som de andra lagen gör i de mest märkliga matcherna. Men när AIK har tappat mot, förlorat mot Kalmar och tappar poäng mot Eskilstuna nu senast.
Mm. Och där, ja, därför blir det här Europaspelet än viktigare, att man i alla fall ger sig själv chansen att nå det här Champions League och i alla fall nå Europa League. Därför annars så tappar det på något sätt någon glans det här att spela allsvenskan år ut och år in.
Ja, och det blir ju svårt. Och, alltså, men då, även om jag har pratat om det hur många gånger som helst, men även om spelarna som har kommit in nu gör det såklart med Europa för ögonen. Mm. Carlos Strandberg flyttar inte hem för att bara jogga i allsvenskan.
Nej, och det finns ju...
Även om han har haft... inte. Det var inget alternativ för honom att stanna kvar där han var. Nej, ska man säga. Men ja.
Nej, men det är ju intressant, men därför det känns ändå som att man värvar för framtiden här, och det är ju lite kul, alltså både Carlos Strandberg och Innocent.
Och Dahlin också. Ja.
Och Dahlin också, absolut. Han har ju många år kvar. Så att det var så långt till nästa kval.
Ja, som vi pratade om lite innan, vi har väl nämnt det här också, så är det ju, det blir lite svårare att nå Champions League nästa år eftersom det blir en plats mindre och en omgång till att spela. Men i gengäld så är det ju så att man, den här knockouten som MFF råkar ut för nu, den försvinner nästa år. Förlorar man i första kvalomgången så går man ändå vidare i ett Europa League-kval där man då högst troligt möter ganska svagt motstånd åtminstone i en omgång. Så jag vågar säga så här att det är 4 matcher garanterat i Europa nästa år. Om MFF vinner allsvenskan. Eller när MFF vinner allsvenskan. Och högst, med mycket stor sannolikhet...
till och med max.
med mycket stor möjlighet till att det blir minst 6 matcher. Jag vet faktiskt inte riktigt hur gången är om de vinner i första omgången av Champions League-kvalet och åker ut i den andra. Om man då får ytterligare en chans in i Europa League. Men det är möjligt att det är så.
Det som den kanske största vinsten som man känner med att gå in i ett gruppspel i Europa, det är att man, då blir man ju av med den här långa vintern.
Yeah.
Då håller ju laget igång fram till
10 december, i alla fall. 10 december nästan.
Och det måste ju kännas bättre för klubben och publiken och alla.
Mm. Mm.
Kan man tycka. Det blir ju... det finns ju en överhängande risk att den här säsongen slutar leva ganska snart. Och då är frågan vad gör man då?
Nej, det är precis.
Vad ska man, vem ska man då vila och hur ska man rotera? Och, ja, det är svårt. Det är lite klurigt faktiskt.
Det är just därför jag tycker det är lite konstigt att man inte har valt att lägga in någonting efter säsongen. Alltså turné någonstans iväg. Jag vet inte, det är kanske svårt att ordna det, men, men det känns som det fattas någonting. Det ska bli väldigt spännande att se hur MFF gör med, om vi nu förutsätter att de trots allt klarar Trollhättan i kuppen. Hur de gör med träningsläger med tanke på de bekymmer de haft de två senaste åren. På olika sätt med läger, faktiskt.
Apropå, du har ju scoutat Trollhättan, Max. Vad är det för ett lag?
Så väl kan jag inte då. Nej, men det är ett lag som alltså ligger i division 2 norra Götaland och hade chans att gå upp på kvalplats i helgen när man mötte Grebbestad. Men man förlorade med 3-2 och nu då ligger man fortsatt 3-4. Så det är ju inte ett superlag i division 2 ens. De fick storstryk av det ledande Grebbestad hemma i våras. Det mest spännande är väl att Toran och Fredhem tränar dem. Gammal bekant från Norrköping.
Inga andra kända namn?
Nej, inte vad jag har kunnat hitta i alla fall.
Johan Dahlin.
Alla heter Dahlin. Hela familjen. Ja.
Men den, när spelas den?
Den spelas den 23 augusti. 18.30.
Som är en onsdag.
På Trollhättan.
Ja, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad den heter, arenan där. Bara för det.
Saab. Stadium.
Men jag tror de har ett hyfsat publik under.
Königsegg Arena.
Det finns väl ett skapligt intresse och de har väl varit uppe i division 1 i alla fall.
Ja, det tror jag. Jo, men det har de.
Ja.
Så att, men normalt sett så är det ju naturligtvis en drömlottning. Det klantar de till det där så är det ju i klass med när Weberöds liv i Göteborg på något sekel sen.
Nu är ni där bakom. Nu är ni bakom och rotar på den träpokalen igen.
Nej, men det är ju så. Det kan låta löjligt, men det är ju faktiskt kanske säsongens viktigaste återstående match, den här cupmatchen. Man får inte ge bort den.
Nej.
Och större under har ju hänt. Alltså.
Ja, men det är ju samma där. Att det handlar också om att få vintern att leva lite grann.
Är det gräs?
Det var ju rätt saggigt.
Nej, faktiskt inte.
Det var rätt saggigt för säsong i år, när det inte var någon tävlingsmatch.
Ja, och det blir ju helt annorlunda om du har gruppspel.
Ja.
Där dessutom MFF kommer att gå in som högst rankat, eftersom de vinner allsvenskan. Vilket innebär det också att man har en rätt tacksam grupplottning. Ja, det finns ju alla förutsättningar att göra något helt annat av den våren.
Härligt. Långkalsonger på gamla IP. Det är bra vet. Eller fast vi sitter där uppe i... Just.
Vi sitter inomhus där, det är så mysigt.
Ja, just det.
Det är bara du som gör det, Max. Men om vi stannar i den lite närmare framtiden här först, så är det ju så att MFF leder allsvenskan med 13 poäng. De har spelat 19 matcher, det är 11 omgångar kvar. Så då har jag två frågor egentligen. Fråga ett är när vinner MFF allsvenskan?
Janne Jönsson, får passningen först.
Ja, men jag tror de vinner. Jag tror det kommer att vara tre omgångar kvar att spela.
Tre omgångar kvar.
Lite snålt, men jag tror ja, men det är ändå sådär.
Jag tror det kan vara fem omgångar kvar faktiskt.
Alltså en sån, ja.
Men det finns ju så mycket om och men kring sådana saker. Men
ja.
En sak man ska komma ihåg nu är ju att de två lagen som ligger närmast är ju nuläget Djurgården och Sirius. Och de ska inte möta Malmö FF. För då hade det ju varit ett lite tajtare läge så att säga. Då är det ju ändå 6 poäng på spel i de matcherna. Det enda laget som har den i toppen då, det är ju Östersund. Men de är ganska långt efter. AIK har kvar att möta Malmö.
Har de mött Sirius borta? Det har de väl inte? Ursäkta, jag ställer till det här nu.
Nu ställer du till det, så kanske det.
Jag tror inte de har gjort det.
Nej,
det så kan det vara. För jag tänkte att de mötte Sirius så nyligen. Så att det ja, var
vi
på
pratade
andra
just om den här, heter det?
Då backar vi.
Heter det MFF-talangen som har gått till Sirius.
Via Manchester. Zacharias
Faur.
Just det. Nej, men då backar vi där. Då är, det bara, ja. Då är det bara Djurgården som man kan räkna bort på det sättet. Men nej, vi har 4-5 omgångar så är det väl rätt realistiskt som det ser ut just nu.
Magnus Persson sa ju att målsättningen är ju nu att vinna allsvenskan med fler poäng än vad de leder med nu. Finns det anledning att börja bläddra i rekordstatistik och sånt?
Ja, det tror jag nog. Sen vet man, det blir alltid så konstigt när man ska jämföra längre tillbaka i tiden. Alltså jag gjorde en uträkning nu om rekordgapet. Och då på något sätt, för att det ska vara jämförbart, så får man ju ta när det är så här många lag som är nu och 3 poäng. Längre bak i tiden, därför nu jag såg någonting på TV, man sa att ingen har haft så stor, så många poäng sedan Öster någon gång, men då var det fortfarande 2 poäng. Alltså det är jättekonstigt.
Största segermarginalen är 15 poäng i 2-poängssystemet. Det var MFF säsongen 49-50. Och det får man ju reda, jag har ingen aning hur den tabellen ser ut, hur många oavgjorda och många segrar de hade.
De hade nog nästan inga oavgjorda.
Men man måste ju ändå, man måste ju förmodligen upp i 25 poäng.
Ja, för att ha motsvarande marginal. Ja.
Så det kan bli svårt.
Nej, det jag tror, man ser ju det som hände i fjol, även om det inte var mer än i någon enstaka match, för att skulle Malmö säkra guldet när det är 5 gånger kvar, så är det ju inte orimligt att det kommer ett par dips sen efter det också. Det är svårt att hålla motivationen upp om man inte liksom bara går på räls och det bara visslar om det.
Då har man ju också chansen att spela in lite fler.
Spela, ja, precis.
Och ge speltid till de som inte har fått sådär.
Kanske till och med Ekren får komma in.
Ja, vem vet.
intressant faktiskt notering var när jag gick igenom de här 10 åren som man har haft en sån här stor allsvenska och 3-poängssystem. Det var ju att Helsingborg alltid, eller väldigt ofta, låg väldigt bra till efter då 17-18 omgångar, typ så drygt halvväg sen. Men de vinner ju liksom inte så ofta, så att de kör halvväg.
De går ut för hårt.
Ja, men lite så.
Några saker man kan tänka på, för jag vet att det är en MFF-supporter som sitter och räknar ut och lägger ut på Twitter efter varje omgång. Och jämför bakåt MFF vid motsvarande omgång. De har aldrig haft så många poäng som de har nu. Det är inte med hisnande marginal, för det är något år som de också har något liknande. Men det är, där är de klart före. Och sen om man då roar sig och räknar, så om något lag, det vill säga AIK eller Sirius, skulle gå rent, så behöver MFF ta 21 poäng för att vinna allsvenskan. Och det är alltså 1,9 poäng i snitt, om jag räknar rätt, va? Vilket innebär att raden 7 segrar och 4 förluster räcker till SM-guld, oavsett vad alla andra gör. Och det sätter ju ett visst perspektiv att de har råd att förlora 4 matcher om de inte spelar oavgjort. De kan ju då också spela 6 vinster och ha 3 oavgjorda och 2 förluster. Och det är ju inte heller en tabellrad som är särskilt avskräckande. Och då bygger den fortfarande på att nu säger jag AIK, för att Djurgården eller Sirius skulle gå rent resten.
Ja, och det kommer
man inte. Nej. Man kan då sätta de här 1,9 poängen i relation till det de har tagit nu, som är 2,42. Så att,
och då pratar vi som sagt fortfarande att någon skulle vinna allt. Och jag förmodar att Djurgården och Sirius kanske ska mötas en gång också, så det är bara ett av dem som kan gå rent.
Ja, jag får dålig koll på det programmet. Men alltså, vad är det då som... För det är ju inte, som vi säger, att MFF har tagit många poäng, men det är inte så att det är liksom sjukt många poäng, utan det är många, men inte jättemånga fler än tidigare. Och det här att de andra lagen då inte förmår hänga med. Resultatmässigt beror det såklart på att de slår varandra och spelar oavgjort och håller på. Men varför är det så? Ja, vad är det som gör att de inte klarar att hänga med?
Ja, men det känns lite som att Malmö är lite bättre än alla andra. Man har liksom på något sätt lite en växel till, några spelare till. Finns alltid möjlighet att förändra matchbilden på något sätt. Och det finns liksom inte i något annat lag det här. Att man kanske har, istället för de flesta har 10-12 bra spelare, här har man 15-16. Så ja, jag vet inte, men det känns som att...
Ja, det är väl ett par olika saker tycker jag också. Liksom att vissa lag, AIK är ju så uppenbart att de har problem med att göra mål. Och då har vi varit gnälliga stundtals med att MFF inte har gjort så, men det är en helt annan dimension med AIK. Det är ju deras bekymmer. Djurgårdens bekymmer är kanske att de inte hade den här truppen från början och att de inte har haft den hela vägen, att då kunde de kanske varit med. Sen tror jag också det beror det på att, och det är ju egentligen positivt, att idag har några nya lag kommit till Allsvenskan, framförallt Östersund då, som både i sitt sätt att spela och sitt sätt att ta poäng liksom kan hota alla lag. Och det innebär liksom att det blir en, har blivit en liten annan konkurrens, att de här andra topplagen måste bli ytterligare lite bättre för att vinna. Jag tror det har varit lättare att vinna fler matcher mot innan. Förstår ni vad jag menar?
Ja.
Sirius har ju också varit lite så, även om det kanske är nykomlingens lite yra där trots allt. Men de är ett, jag vet att Magnus Persson varnade för dem redan när de möttes nere i Spanien. Att det är också ett systematiskt lag som jobbat efter en klar modell som Östersund. Så att kanske är det så att de andra lagen där har knappat in. Jag vet inte.
Ja, om man får vara lite så där djävulens advokat i alla fall i den här i det här sammanhanget, så känns det ju inte jättebra för Allsvenskan totalt att det ser ut så här i serietoppen.
Nej, men du, har du gjort det? Ja, det har väl gjort det någon gång tidigare, längre tillbaka.
Ja, alltså Malmö har vi gjort det ju tidigt även i fjol. Ja. Men inte så här tidigt. Men,
nej,
men vad ska man säga? Jag vet att supportrarna har ironiserat mycket över det här. Felet är ju i så fall inte Malmö FF, utan felet är ju resten av fotbollssverige. Så man kan fråga sig lite vad det är som händer. När lag är så pass instabila som de är. Och det är rätt mycket tränarbyten kan jag uppleva också. Lite. Man ser ju på något sätt, där är ju Malmö ett undantag som man har bytt tränare ofta. Men tittar man på lag som Östersund och Sirius, så har de ju målmedvetet jobbat med samma tränare till exempel. Så att det är väl snarast ett bekymmer. Så. Jag tycker på något sätt de senaste åren att MFFs vinnarmentalitet har vuxit mer och mer, medan det inte är någon annan som riktigt har vågat visa den på samma sätt. Vad flummet.
Ja, men det känns lite som de letar, kanske som du är inne på där, att Sirius och Östersund, de har bestämt sig för någonting och liksom jobbat träget och målmedvetet, medan de här AIK, Djurgården och Göteborg som ska vara liksom de här utmanarna liksom hoppas på att det ska lösas, eller på något sätt att man...
Ja. Man har letat identitet, ja, på något sätt. Göteborg var ju tydliga med sin brottarfotboll ett tag.
Ja.
Men samtidigt så det ledde ju inte så, nej, långt. Och AIK är ju ett allmänt mysterium, för de tror ju hela tiden att de är bäst.
Ja, de har trott det jättelänge.
Väldigt många.
Faktiskt.
Ja, men det är väldigt märkligt, det är alltså.
Precis.
Jag såg någonstans nu faktiskt att Norling är nere på samma vinnarprocent som sin företrädare, så att,
ja,
det har ju inte heller blivit ett lyft egentligen.
Nej.
Det känns någonstans som att alltså övergången till 16 lag i Allsvenskan var väldigt bra för MFF.
Mm.
Nu är det ju liksom, det är fler lag som slåss om spelarna som ligger precis under det absoluta toppskiktet, så de blir utspridda på fler lag. Medan MFF då har förmått att liksom behålla fler av de allra bästa på något sätt. Mycket tack vare Europapengarna kanske. Eller inte kanske Europapengarna, men Europaframgångarna som ändå får folk att stanna kvar.
Och är ganska ensamma också om man tänker nu på det här med att få fram eget. Att man är ganska ensamma i sin region att liksom locka till sig de här liksom största talangerna och största ämnena, medan i Göteborg och Stockholm, och att det är mycket tuffare konkurrens om de här spelarna som
kan. Det är också en stor skillnad mot exempelvis mitten på 90-talet när både Helsingborg och Trelleborg lyckades suga upp betydligt fler av de här.
Ja.
Nu är man ju snarare tillbaka i hur det ser ut på 80-talet. Mm. Även om det inte har gått så långt som det var då, att MFF hämtade en massa bra spelare från Helsingborg. Riktigt dit har det inte kommit. Men det är ju liksom, vi har ju diskuterat detta innan, det är ju, de har ju nu mutat in hela Skåne med undantag av 4-5 kommuner uppe i nordväst.
Ja, det är bjuder runt där. Nej, men jag tycker också att det, där måste jag verkligen säga att vi kan sitta och vara kritiska mot MFF och spel och så vidare ibland, men jag tycker att MFF får en oförtjänt kritik av det här när man plockar in spelare utifrån. Därför om man tittar fortfarande på hur truppen ser ut, och inte minst nu mot Kalmar, alltså vilka spelare som faktiskt är inne och avgör. Erdal Rakip ordnar straff och gör mål och har assist. Pavel Cibicki slår in straff och har assist. Mattias Svanberg kommer in och har assist nästan gånger två. Och på planen finns Frans Brorsson, Marcus Rysenberg avstängd. Alltså det Rasmus Bengtsson kommer in. Det är ju fortfarande en Oskar Lewicki. Det är hur många som helst som har sina rötter i Malmö fotbollen fortfarande. Så att jag tycker ju istället att där MFF verkligen lyckas, det är ju att skapa en mix. Och sen ska man ju ha klart för sig att nålsögat som talang att slå igenom är väldigt snävt. Och jag vill också se mer om Mattias Svanberg, men killen är bara 18 år.
Nej, men det, säger man... det säger någonting också om att det här självklara som det har blivit, att när man har varit hos en vända så vill man tillbaka. Som vi har pratat om innan också. Alltså, jag menar, Lewicki behövde... Han gick ju till Bayern München ungdomsverksamhet, och sen behövde han en vända i Häcken för att liksom bli den här spelaren som kan ha en bärande roll i MFF. Och det är Rasmus Bengtsson och Rosenberg.
Och det blir väl en väldigt bra övergång till att Jan Jönsson har lite koll som vanligt på hur det går för MFF är ute i Europa.
Ja, men smidigt.
Ja. Och det är som vanligt där, de spelar inte. Jo, vissa spelar och gör mål faktiskt.
Ja, för jag tänkte det är intressant nu när säsongen börjar.
Ja, det har börjat lite grann, lite här och var. Championship, Pontus Jansson, han var ju avstängd i första matchen. Nu är jag inte, men jag tror att det var liksom en följd av att han hade så 368 gula kort förra säsongen, att det var någon som hängde kvar. Men han spelar nu i helgen sin första, och de har vunnit en och kryssat en.
Det blev ju avgjort nu i helgen.
Just det, 0-0 hemma.
Så han gjorde sitt.
Ja, Oxford leder League One, alltså tredje divisionen där. Ricardinho har debuterat där när de vann hemma mot Portsmouth, tror jag. De har vunnit 3-0, 2-0. Och där heter det Ivo Pekalski. Han är skadad direkt för träningen innan.
Tråkigt, men ändå inte oväntat.
Nej, inte oväntat. Nej. Så är det ju.
Nej, det är
ju verkligen en... hackad karriär där.
Ja.
Intressant att Pep Clouteroui är tränare där också.
Precis, och det är väl han som så att säga har plockat de här. Vad har vi mer? Danmark är ju intressant. Vi har ju pratat om Erik Johansson som gick sönder, och Robin Olsson som är bra och fortfarande, även om FCK inte går så bra. Simon Kron och Halstig satt på bänken hela matchen när Midtjylland slog Nordsjälland. Nordsjälland leder ligan. Midtjylland är med i toppen där. Tobias Sana har spelat alla matcher, men nu blir han utbytt senast. Så det känns, jag vet inte, lite som i Malmö att vi får se här. Men,
det känns lite, liknar lite Krons start i Sönderjyske på något sätt.
Mm.
Ja. Ja, vi får se där. Frankrike också.
Frankrike gjorde Dumas mål här. Toivonen spelade också nu. De spelar hemma andra omgången mot Montpellier. Så, Turkiet försöker man inte säga på riktigt där. Ado utanför truppen. Daniel Larsson också utanför truppen i sitt lag. Ranti spelar hela matchen för sitt... Och Agon vet vi inte riktigt var han håller hus, men vi ska se vad han tar på. Han ska ju vara där, men nu var han inte där. Ja, vi vet inte.
Kan jag bara införa det att Alex Nilsson har bytt klubb på Malta och gjorde enligt egen utsago på sociala medier 2 mål och en assist mot sin gamla klubb.
Enligt egen utsago?
Nej, men jag ser det.
Finns det ingen som har bekräftat det?
Jag har inte lusläst maltesiska medier och fått det bekräftat.
Jag tror det var en träningsmatch. Faktiskt.
Det var en träningsmatch, okej.
Okay. Jag tror inte ligan en gång.
Jag tänker att det är uppgifter som är svåra att komma undan med om de inte stämmer.
Ja, visst.
Ser du matchen? Nej, just det. Är det någon mer? Nej.
Någon mer? Nej, det är rätt många. Eller rätt många.
Kiese, hur är det med honom?
Kiese, han är ju Anderlecht som också har haft lite sådana här svårt att komma igång.
Champions League-frossa.
Ja, men lite så tre matcher han fick hoppa in. Han har hoppat in i en, suttit på bänken i alla tre och hoppat in i en. Så att det har inte liksom lyft där riktigt än.
Och han Zlatan.
Ja, han bara håller på med massa tjocka rep och spelar sig på båtar. Jag vet inte. Vi får se.
Det var intressant att det var någon läkare som tyckte att han skulle ta det lugnt.
Ja, precis.
Man kan ju säga, när Janne pratar om Europa så suger det liksom till lite i magen igen av den här smärtan. För det är alltså playoff-veckor nu för Champions League och Europa League.
Ja.
Vi svenskar får väl ändå hålla en tumme för Östersund, va? Så att vi har något... Jag tycker de har gjort en magisk resa.
Om inte annat för att man vill se lag spela borta mot Östersund i december. Det hade ju varit jättebra.
Jag tycker de har gjort en magisk resa. Jag tycker de är faktiskt på det sättet. Man kan ha kanske synpunkter på deras historia också, men jag tycker de är värda en plats där faktiskt. De har gjort någonting bra.
De får jobba om sitt klubbmärke, va? För det är...
Det är inte grant kanske.
Nej, det är så som någon har suttit hemma vid. Dautan och pillat lite.
Vet vad jag har suttit och tänkt på? Det är om MFF nu kommer att vara så kaxiga så att man har tröjor färdiga redan med två stjärnor så att de spelar i slutet av säsongen med dem.
Det är ju lite intressant faktiskt. Därför att,
ja. De har väl då över från... när de begår sig. Kanske inte. Annan sponsor och grejer. Nej, men ja, det kanske de har.
Det är inte otänkbart.
Nej. Jag vet inte, hur många matchställ omsätter man på en säsong?
Jag vet faktiskt inte, men det är rätt många. Det är det säkert. Men nej, jag vet inte. Jag ska inte.
Kan du ställa den frågan till Svide?
Ska jag göra det? Svide, han gick på kryckor senast.
Jaså? Nej då.
Det är materialaren alltså, Svide, ja. Nilsson.
Men det är ju en riktig jobbspost om han gör sönder.
Apropå allting runt omkring och supportrar och stjärnor och sånt, så ska vi kanske nämna då att det är ju Eskilstuna MFF på lördag.
Just det.
Och det är ju den match som ni säkert kanske har läst om, men där Malmö FFs officiella supporterorganisation och flera av kring gängen har bestämt sig för att bojkotta AFC Eskilstuna. Det handlar alltså ingenting om mot Malmö FF, utan man vill inte gynna Rysholms projekt uppe i Eskilstuna. Man gillar inte idéerna, helt enkelt. Och det kan man fundera mycket kring naturligtvis, vilket som är viktigast, att stötta sitt lag eller protestera. Jag tyckte för att man hade en väldigt elegant och smakfull protest i Malmö när man hade tillverkat en tifobuss som tuffade runt arenan och med tydliga banderoller visade vad man tyckte. Men nu har supportarna valt att istället ha storbildsvisning i Pilamspark eller i Stadionparken. Det kommer väl säkert att dyka upp några MFF-are där uppe, men det blir det minsta bortaföljet, kan vi väl konstatera.
Sedan.
Mannaminne.
I mannaminne, ja. Det ska väl... Man kan ju tycka att MFF ska kunna vinna den matchen ändå.
Så ska det vara. Men samtidigt som man såg Eskilstuna mot deras offensiva kvaliteter igår mot
AIK. Ja, det känns faktiskt som att de har fått lite bättre ordning på saker och ting sista...
Det kanske är
väldigt... Efter sommaruppehållet.
Lite som 70-80-tals känsla. Totalt överlägsna, ingen publik.
Jag vet, det var en match med MFF mötte Sundsvall när det var fyra stycken som åkte upp. Men då pratar vi nog i mitten på 80-talet. Någonstans. Det kan ha varit in på 90-talet. Det var ju faktiskt så, inom parentes, att när MFF spelade mot Gävle i fjol, vet, när de hade säkrat guldet, så var det ju typ 200 pers som åkte det.
Ja.
En del kom för sena med tåg och såg bara andra halvlek.
Men det var ju... Ja, fast det blev lite oväntat där.
Ja, att han säkrade det kom så snabbt,
omgången,
ja.
Innan. Det var ingen som hade riktigt räknat med det. Hörrni, nu tror jag att vi ska sätta punkt. Vi återkommer väl någon gång efter cupmatchen, skulle jag gissa.
Ja, det blev väl svårt att klämma in dess, innan dess. Nej, så är det nu.
Men vi ska försöka...
Jag får säga när jag återkommer, det vet man.
Ja. Nej,
Janne Jönsson är inbjuden med Rosenbergs armbåge.
Exakt, faktiskt. I brist på annat.
Nej då, Janne är alltid välkommen. Vi ska veta att han har koll på väldigt mycket.
Tack, ja, det är svårt att tro när man hör honom, men så är det
faktiskt. Lite förvirrad, men snäll.
Ja, det är en snäll påg. Ja. Vi säger så. Det här har varit avsnitt nummer 124 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Jan Jönsson. Och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss. Hej hej.
Hej hej. Hej.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.